Magdalena Andersson kritiseras från både höger och vänster. Har S-ledaren dåliga rådgivare? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Och som vanligt så har jag sällskap av Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och Anette Holmqvist.
Hej, hej.
Och nypremiär för vår politiska kommentator Viktor Bartkron.
Ja.
Välkommen tillbaka.
Tack, äntligen. Ja, i alla fall.
Äntligen.
Jag hoppas att fler kan instämma i det sen, vad
det
lider.
Det tror jag nog. Hörrni, det har stormat runt Magdalena Andersson den senaste veckan och det började ju med att riksdagsledamoten Jamal El-Haj meddelade att han blir politisk vilde och det pratade vi om i podden förra veckan. Men då när Socialdemokraterna ville vända blad och gav en intervju i Dagens Nyheter så skulle Magdalena Andersson varna för rysk påverkan inför EU-valet. Men då blandade hon också in YouTuben och debattören Henrik Jönsson i den här mixen.
Ja.
Och ifrågasatte då varifrån han får sina pengar. Och det här uttalandet mötte massiv kritik från både höger men också från vänsterhåll. Varför blev det en så stor grej?
Ja, men jag skulle säga att det är för att Socialdemokraterna har ju haft väldigt hög svansföring i de här frågorna. Och då blir fallhöjden också väldigt stor. De har ju anklagat andra för att driva kampanj mot dem. Och nu kom hon då själv med svepande anklagelser utan något faktiskt bevis.
Ja, det var väl känslan att hon inte riktigt hade koll på vad hon pratade om. Alltså, att just av alla tänkbara karaktärer dra in Henrik Jönsson i det här gav ju känslan att ja, är det de menar när de pratar om hatpropaganda på nätet, då kanske vi inte ska ta de här varningarna alls på allvar. Det blir ju det som blir konsekvensen. För den som har, nu, särskilt som Magdalena Andersson själv poängterar att hon inte har följt Henrik Jönsson. Alltså, han sysslar ju med, jag kan förstå om man hade kallat det tjatpropaganda. Alltså, han är ju en intensiv debattör som starkt ogillar Socialdemokraterna och driver kampanj mot dem, absolut. Men det är ju fortfarande inom ramen för en normal politisk debatt och har väldigt lite att göra med någon eventuell påverkan. Men det var ju den sammanblandningen som, ja, det gjorde ju pannkaka av hela utspelet, hela det hon varnade för.
Nej, men sen är det så, tror jag, att det liksom byggts upp en del saker. Alltså, hon har ju haft en sådana höga förtroendesiffror och allt har på något sätt runnit av henne. För det är inte så att hon har skött allt fläckfritt tidigare, men saker har runnit av henne. Men nu var det under senare tid då, framförallt då kanske Jamal El-Haj som har blivit ett jätteproblem för henne. Hon investerade så mycket i honom och höll det känslomässiga meningsutbytet med Ulf Kristersson och allt det här.
Som vi har spelat upp här i podden några gånger.
Ja, som man har hört i olika sammanhang. Men, och sen kom då detta. Och det, någonstans så är väl den gemensamma nämnaren här är väl att det liksom har väckt en del frågor kring hennes omdöme så, och det gör det hela väldigt känsligt. Och helt plötsligt så är det som att det här som tidigare rann av henne gör inte det längre.
Nej, och det är ju väldigt tydligt när man ringer runt bland hennes partikamrater att de hade velat slippa det här. De tycker att hon borde ha hållit sig för god för att sänka sig till den här nivån, att behålla någon slags statsmannamässighet.
Det är ju som alltid i politik också, så du väljer vad du pratar om. Och jag tror att många socialdemokrater, det fick man ju det intrycket också när man läste er rapportering, hade ju hellre pratat om andra saker i detta läge. När det är stora nedskärningar i sjukvården, jättenyhet, påverkar väldigt många där ute. Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor. Socialdemokraterna har högst förtroende där. Man vill kanske prata om det, men istället får man prata om vem som eventuellt finansierar en höger YouTuber som den breda väljarkåren inte har en aning om vem det är, eftersom det är något som man har fått för sig i fikarummet på partiledarens stab. Det är ju på det viset är det ju väldigt olyckligt fokus för partiet, just när man skulle flytta fokus från någonting annat negativt, nämligen att man har låst fast sig vid en riksdagsledamot som man sen finner nödvändigt att avpolitera under stort buller och bång. Så ja. Det är ju ett misslyckande rent kommunikativt och väcker ju också frågor då om omdömet på bredare plan.
Det kommer ju också i ett läge där ändå liksom det har börjat vända i opinionen och så. Den här tuffa starten för regeringen och Ulf Kristersson är lite över. Och för Socialdemokraternas del så är det liksom, nej men det är rätt mycket uppe i luften just nu. Alltså de har inlett den här förnyelseprocessen med de här arbetsgrupperna, men ingen vet riktigt vad det kommer leda, vad kommer Magdalena Andersson göra av det där och så. Och det är liksom en rätt lite trevande fas och lite osäkert och också lite oroligt skulle jag säga inför EU-valet nu och så. Och då kommer allt det här. Så att det, nej men det är liksom hennes första riktiga kris kan man väl säga. Så, och det nya här är ju att det kommer kritik inifrån. Det var ju länge sedan man hörde det i Socialdemokraterna. Så ja, det är ett verkligen lojalt parti annars.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ganska snabbt så uppstod också ett bråk om själva intervjun och vem som egentligen hade fört Henrik Jönsson på tal. Och Magdalena Anderssons presssekreterare Miriam Kontio sa till Aftonbladet att det var DNs reporter Lina Lund som hade ställt frågor om Jönsson. Något som Lund då snabbt tillbakavisade. Och under en period så försvann Kontios citat från Aftonbladet. Och Martin Schori då på Aftonbladet sa att de behövde reda ut något kring citaten. Och sen kom de tillbaka i artikeln. Men så har ju Lina Lund också spelat upp en del av intervjun i DNs politikpodd Älskade politik som bevis på att det var Magdalena Andersson som var den som tog upp Henrik Jönsson. Jag tänkte att vi ska lyssna på hur det lät.
Det var ganska Andreas trollar med inför just valet. Så ja. Där kan man bara se hur de agerar och verkar. Mm. Och jag märker det också på Twitter hur de håller på mot mig på ett sätt. Alltså, jag får väldigt mycket nya följare.
Ja, eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet också i uniform med SVT. Vem finansierar honom?
Vad tänker du?
Jag vet inte hur han finansieras. Vem finansierar honom?
För att sprida hatpropaganda mot oss och Magda.
Du menar att han sprider hatpropaganda mot dig och partiet?
Nej, inte mot mig. Jag tittar inte på honom, men mot Socialdemokraterna. Men min fråga är bara, vem finansierar honom?
Mm. Det är klart att han gör det.
Han har ju en studio och sitter och har tid att göra det här. Var kommer pengarna ifrån?
Mm. Vad tänker ni om den här intervjusituationen?
Speciell.
Först och främst, varför, det visar ju verkligen varför reportrar, politiska reportrar bör spela in alla sina intervjuer.
Ja, men man får lite känslan av att man får liksom inblick i någon form av intern diskussion. Alltså man förstår att de pratar så här och man vet ju att de pratar så här inom Socialdemokraterna och tycker så här och är väldigt irriterade över den här liksom opinionsbildningen till höger där Henrik Jönsson är en del av det och så. Men att de sitter och tänker högt här på ett sätt som man bara liksom, det är som att man kommer till liksom fikabordet på S-kansliet i riksdagen och så sitter man och pratar och man, för då kan man ju säga sådana saker och ställa sådana frågor lite men inte i en intervju, det blir ju jättespeciellt.
Det finns ju någon konspiracistisk är över allt det här. Det är ju, man upplever sig vara förföljda och bara för att man är paranoid betyder det inte att man inte är förföljd. Och det är klart att det finns en högerkampanj mot Socialdemokraterna. Det har det väl alltid gjort och det kommer det alltid att göra. Och du skulle kunna peka och säga att det finns motsvarande från andra hållet. Men här har man ju uppenbarligen snöat in på vissa spår i det och blandar ihop all typ av opinionsbildning till någon form av suspekt verksamhet på ett sätt som, ja men dels är det inte kanske helt smakfullt att ge sig på en enskild person på det här sättet, men sen är det ju också för de som har följt och har läst och jag menar Henrik Jönsson som vår kollega Jens Liljesen skrev efter det här, det är ju en extremt väldokumenterad och väldigt transparent person, vi vet precis hur det här går till, hur han jobbar med donationer och att han är ekonomiskt oberoende och så. Det är egentligen, men det här visar ju bara det här, hur dumt det är. Nu sitter vi och pratar om Henrik Jönsson, det var väl inte det som Socialdemokraterna skulle vinna nästa val på, trodde jag.
Hon hade väl behövt liksom tala i skägget här, alltså det är på något sätt som att antingen hade hon behövt löpa liksom argumentationen hela vägen ut, för det hon är far här efter men inte riktigt säger, det är att det är näringslivsfinansierat. Och alltså när man pratat idag med ledande företrädare och de vidhåller ju det, att det är jätteproblematiskt det här och att det är massa konstigheter kring finansieringen och att det är en man kan dra en linje från liksom kampen mot löntagarfonderna och hatet mot Palme och nu hur man sänker Magdalena Andersson och att det finns
Arja Andersson.
Hur man höll på och framgångsrikt och försökt sänka henne och klistra olika etiketter på henne och så. Men hade hon, om det nu var det här med näringslivsfinansieringen som de ändå far efter lite här, då hade hon ju behövt säga det och säga att det är väldigt problematiskt. Men det gjorde hon ju inte.
Jag tänker också på Miriam Kontios roll här, pressekreteraren som sitter med och tar en ganska aktiv roll under intervjusituationen och sen också är med i den här Aftonbladet-artikeln. Vem är hon och vad har hon för roll för Magdalena Andersson?
Ja, men hon är ju hennes pressekreterare som sagt och väldigt nära förtrogen sedan några år tillbaks. Hon, mig veteligt, har hon ingen partibakgrund utan hon har jobbat som presschef på Sahlgrenska i Göteborg. Hon har jobbat på Karolinska i någon likartad roll. Men hon kom in till regeringskansliet rätt sent, 2019 tror jag det var eller något sånt, till... Ja, inledningsvis var hon kort hos någon minister, men framförallt hos Mikael Damberg och sen hos Magdalena Andersson.
En raketkarriär.
Ja, det kan man kanske säga.
Det sägs ju att de är nära varandra, alltså Magdalena Andersson och Miriam Kontio, och att Magdalena Andersson är lite så som person, att hon kommer väldigt nära vissa personer och att de har blivit nära varandra och att Miriam Kontio av den anledningen också är viktigare än kanske en pressekreterare annars hade varit.
Hur ser andra i partiet på Miriam Kontios roll för Andersson?
Flera säger ju just det här att hon är nära som en vän mer, men att hon kanske inte har så tungt inflytande i partiet eftersom hon saknar eget partinätverk.
Sen är väl det är lite klassiskt att när det är problem för en partiledare, då skjuter man inte mot partiledaren utan de runt omkring. Och nu råkade Miriam Kontio befinna sig vid samma bord här vid det här intervjutillfället, och då pekar man på henne och de runt omkring. Så.
Det är väl rätt bra att komma ihåg att det är fortfarande politikern som är ansvarig för det som sägs i politikerns namn, och det kommer man ju aldrig runt. Däremot kan man ju, när man hör hur tongången uppenbarligen går, vilket vi ju vet sen tidigare också, att det finns det här tugget som framstår som någon slags bunkerparanoia. Känslan är väl att det kanske skulle behövas någon som trädde in i den där bunkern och började sprida lite frisk luft och säga nej och ifrågasätta resonemang. För det här känns som att det här har man tuggat så många varv att nu tror man... Man är så förföljd att man kanske behöver någon som säger att ni kanske inte är helt unikt förföljda. Det kanske, har ni tänkt på det här? Det är väl där man känner att den här intervjun blir ganska avslöjande.
Ja, men det där är ju precis någonting som det pratas mycket om. Att Magdalena Andersson har en tendens att omge sig av väldigt lojala medarbetare. Och en del förklarar det med att hon själv alltid när någon säger emot så vill hon att den personen ska ha så starka argument och verkligen kunna förklara varför man tycker annorlunda. Och då säger en del att det är så jobbigt för vissa att de hellre avstår än att behöva förklara jättegrundligt varför man inte tycker som Magdalena Andersson tycker.
Det som, om det nu är, just som du var inne på Thomas, om det är näringslivsfinansieringen av högeropinionsbildning som man är upprörd över, så är det ju ganska... Det är ju inte nytt. Det går ju absolut en rak linje från löntagarfonderna för drygt 40 år sedan. Det är ungefär så gammal som den verksamheten är, och den är ju då inte på något vis ny. Det har ju varit så länge jag har följt svensk politik, så har vänstern varit sura på att näringslivet pumpar in en massa pengar i Timbro och liknande organisationer och försöker bygga ett case för borgerlig politik. Och från höger så har man varit sur på fackföreningsrörelsens kopplingar till socialdemokratin och de orättvisa fördelar det ger och lotterier och allt vad det är man är sur på då. Men inget av det är ju nytt. Men det nya är att man är så upprörd över det här att man blandar ihop det med rysk desinformation och otillbörlig påverkan och högerpopulismens hot mot demokratin. Och det är väl den sammanblandningen som gör det här lite toxiskt och som gör att det blir en upprördhet också och en förvåning, tror jag, från ganska många håll över att man uppenbarligen tänker de här banorna. För det är ju något, alltså det tankesättet är ju nytt, inte att Timbro finns.
Men apropå rådgivare då, vilka andra har Magdalena Andersson i sin närhet som hon lyssnar på?
Ja, men det finns ju både tjänstemän och politiker i hennes innersta krets. Men om man ser till tjänstemännen så lyfts ju vissa mycket mer än andra. Och där är ju till exempel biträdande partisekreteraren Nils Wikmång väldigt viktig. Han har funnits med i partiet i många år. Han har haft många olika roller och en del menar att han är den som verkligen styr partiorganisationen. Och så brukar man lite skämtsamt säga att Tobias Baudin är den som håller partiet på... Precis, han håller partiet på gott humör och reser runt i landet och dricker kaffe.
Men det är väl liksom, man kan ju säga det här, och det kom ju fram lite här att alltså Magdalena Andersson med hennes bakgrund som tjänsteman, och hon kom in liksom partiet i politiken den vägen som tjänsteman på Finansdepartementet och under Göran Persson och så. Att hon inte fullt ut kanske liksom kan partiet på det sättet som en del andra, som Mikael Damberg eller en del som har liksom gjort den långa karriären som SSU-ordförande och så. Och samma är ju med Tobias Baudin, partisekreteraren, att liksom partiet, de två mest främsta företrädarna egentligen, ingen av dem, för det är så pratet, snacket går internt, förstår partiet fullt ut.
Men andra som också är viktiga är ju till exempel Gösta Brunander som nu har rollen som valledare för EU-valet.
Han var pressekreterare länge.
Precis, han har ju stått Andersson nära ganska länge och har hennes öra. Stabschefen David Strömberg och gruppsekreteraren Axel Björn Eke är också personer som är liksom handplockade av Magdalena Andersson och har hennes öra och hennes förtroende.
Och sen är det ju liksom, annars när man pratar om den här inre kretsen, vilka hon verkligen bollar med, så här, så då är det ju Mikael Damberg, alltså ständigt denna Mikael Damberg, som var så central under Stefan Löfvens tid och som han bollade allt med. Mikael Damberg har ju fortfarande den rollen, fast nu för Magdalena Andersson. En annan person som på den liksom politiska nivån som nämns som oerhört central för Magdalena Andersson är Fredrik Olofsson, som har varit riksdagsledamot i över 20 år och som är, verkligen ingår i den här innersta maktkretsen.
Just det, men han är energipolitisk talesperson just nu.
Exakt. Men någonting som jag tycker är intressant som man hör nu, apropå det här med liksom kretsen runt Magdalena Andersson, det är ju hur partiet dominerar så i den här yttersta maktkretsen av personer från Stockholms län. Just Fredrik Olofsson, ja, men han är ordförande i Sörmland, men det är nästan Stockholms län om man ser utifrån landet sett. Men annars då Mikael Damberg, han är länet och länet är liksom högen. Magdalena Andersson är ju själv länet. Det är ju redan det är ju speciellt att de liksom två yttersta företrädarna, den finansministerkandidaten och partiledaren är från länet, och så Nisse Wikman är också länet, och det där är någonting som nu när det börjar gå sämre hör man hur det verkligen mullrar ut i landet kring det där på ett intressant sätt.
Vad är det här med länet?
Ja, men jag måste bara flika in det att i sossetermer så säger man ju inte länet utan länet.
Ja, det är bra.
Det är ju ett av partidistrikten.
Men vad betyder det egentligen då?
Det är ett av partidistrikten, alltså Stockholms läns partidistrikt istället för Stockholms stad, som generellt brukar man säga att länet är mer höger och som partiledningen är, och stan är mer vänster och lik Skåne.
Men det här är en klassisk konflikt. Men det man nu hör som jag tycker är intressant, apropå det här med liksom att det bubblar lite ut i partilandet på ett sätt som man inte har sett ett tag, sett på länge skulle jag säga. Det talas om hur de liksom i länet är fast i 90-talet, hur de nu håller emot när liksom partiet vill släppa det här överskottsmålet och ett underskottsmål. Och så lastar man också länet och liksom den här lilla kretsen då, runt Andersson för att man leder in det på det här kulturkriget snarare än fokusera på den egna politiken. Alltså det är ju intressant, liksom partiet verkligen suktar ju efter en så här tydlig reformagenda, att partiet ska gå fram med mer egen
någonting
politik.
Någonting annan än SD-strategin.
Ja, nej men så är det verkligen. Men då anser man när man ringer runt i partiet att de i den här styrande klicken, man sätter liksom taktik före politik och man håller emot den här förnyelsen som nu man har dragit igång. Men där är ju väldigt oklart vad det blir av alla de här arbetsgrupperna.
Jo, men det här med att en del tycker att det blir ett problem att Magdalena Andersson är så nära de hon jobbar med, brukar man jämföra henne med Stefan Löfven, och då säger de att hon är väldigt olik honom, för han stod bara nära en enda person och lyssnade på allvar på en person, och det var Ulla Löfven. Arbetspersoner han hade en relation till på jobbet. Fint, det var ändå. De lämnade han när han gick hem.
Det verkar ju också som att allmänheten tycker att Magdalena Andersson trampat i klaveret den senaste tiden. Igår så kunde Expressen publicera nya förtroendesiffror som visar att förtroendet för S-ledaren, som länge varit jättehögt, nu är nere på 42%. Och det är ingen jättedålig siffra, men det är en minskning sen senaste mätningen med 6 procentenheter. Och sedan valet står det tapp på nästan 20 procentenheter. Hon leder ju fortfarande då stort över Ulf Kristersson, men det här avståndet i toppen börjar jämna ut sig något. Jag tänker, vad betyder det här för Socialdemokraterna?
Man får väl tänka in att det fanns en doping i de här siffrorna som kom i och med kriget i Ukraina, där vi såg en sån här klassisk samling runt flaggan och förtroendet då för den då sittande statsministern gick väldigt starkt framåt. Så det blir i någon mån en lite orättvis jämförelse. Kanske man skulle kunna säga att hon är tillbaka på de nivåer hon hade när hon valdes. Det var drygt 40%. Men det är klart, det här har ju varit en enorm fördel för Socialdemokraterna, att deras partiledare partiledare har varit den ojämförligt mest populära, med en popularitet som har sträckt sig långt in i framförallt det borgerliga lägret och framförallt bland Moderaternas väljare. Vi hade ju någon mätning här om året där man kunde se att uppåt hälften av Moderaternas väljare hade förtroende för Magdalena Andersson, och så är det ju absolut inte åt andra hållet.
Och var deras starkaste kort i valrörelsen?
Ja, det tyckte de ju själva, eftersom de gjorde det till en presidentvalskampanj och alla gick runt med Magda-kepsar och man lyfte hela tiden fram, och har ju fortsatt även efter valet att lyfta fram just Magdalena Andersson, den egentliga statsministern, den egentliga samlande gestalten i det här landet. Och det är klart, ur det perspektivet så håller man ju då, ser det ut som, där är en mätning eller två, som att den konkurrensfördelen är ju inte lika stor längre, utan hon blir en mer polariserande karaktär och faller in i det mönster som gäller för de andra.
Den här Magda-kampanjen som de hade, den påminner ju väldigt mycket om Hillary Clinton-kampanjen med I'm with her. Att det var liksom en kvinnlig ledare, det var huvudbudskapet.
Ja, och hon, den egna slutsatsen landade väl i att det gick bra. Man gick fram i valet för första gången på många år.
Man förlorade
valet, vill ju vissa påpeka, men det blev ju inte partiets officiella hållning, utan det var ju att man vann, men att Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet förlorade valet. Men det är klart att en sån här utveckling väcker ju frågor för hur man ska gå vidare då. Sen ska man ju komma ihåg att partiets opinionsläge är ju fortfarande väldigt bra. Det är lätt att man bara ser saker som går i en riktning, och visst, det kanske har dippat något fåtal procentenheter från de absolut högsta siffrorna, men man ligger fortfarande på en 35-37%, vilket är ju helt extremt i varje internationell jämförelse, att ett parti i ett system som vårt har ett så starkt stöd. Så det är klart att utgångsläget är ju absolut inte dåligt, och hon leder fortfarande förtroendeligan, så det finns ju en plattform att göra saker från, men kraven på att faktiskt göra något med plattformen blir kanske något större om man inte kan luta sig mot att göra hela den svenska politiken till ett presidentval.
Jag tycker det är intressant, när man pratar nu med ledande företrädare i partiet och runt Magdalena Andersson, så medger man ju att det här senaste turerna verkligen inte har gått bra, och man ska analysera, sig med vad som har gått snett och så. Samtidigt så pekar man ju på att det som har varit hennes styrka, det här med att hon är känslomässigt driven, att hon inte är så strömlinjeformad som många andra är. Det är ju det som har gjort att hon har varit uppe på 60%, men det blir också här då ett problem, och hur man ska hantera det där är ju liksom, det är en ganska svår balansgång, för man är också rädda för att man försöker sudda ut det som har varit hennes styrka, och det är ju lite det med att hon har uppfattats som rätt genuin, hon säger vad hon tycker och tänker på ett sätt som har gått hem, och det vill man inte heller slipa bort.
Ser man över det senaste året framförallt, så finns det ju flera historier där man har hanterat där negativa skriverier nästan automatiskt avfärdas som just en del i någon form av suspekt högerkampanj. Gäller ju till exempel turerna runt Jamal El-Haj. Det är ju en helt vansinnig hantering om man tittar på det i efterhand. Här var ett problem med riksdagsledamot som har gjort tokiga saker. Det har hänt förr, det har hänt Socialdemokraterna, det har hänt i andra partier. Det brukar man hantera genom att hantera saken diskret och gärna snabbt och långt från partiledaren. Men här gör man tvärtom, det blir full motattack och hela partitoppen går ut och karaktärsvittnar till den här personens fördel, till man plötsligt en dag kommer på att fasen, det här gick inte. Och då har man satt sig själv och sin trovärdighet i pant. Och man kan se turerna i Botkyrka tidigare förra våren, det var lite samma där, det var bara en högerkonspiration alltihopa. Slutade med att partiet sprack och Moderaterna tog makten. Det fanns någonting där som man istället för att kanske hantera gick till motattack mot och såg som en förföljelse. Och jag tror att det där liksom förhållningssättet skapar ju betydligt fler problem än vad det löser. Och jag tror att vi kanske börjar se konsekvenserna av det. Och det, jag tror kanske att man behöver utvärdera det förhållningssättet till sin omvärld om man ska komma till rätta med de här problemen.
Det finns ju en oro kring de här problemen som du lyfter, men samtidigt så måste man också säga att det finns också en ganska stor förståelse i partiet kring att de lyfter de här frågorna, att Magdalena Andersson lyfter de här frågorna, för väldigt många socialdemokrater och personer till vänster om Socialdemokraterna upplever sig som utsatta för en kampanj från höger, och de tycker att det är väldigt jobbigt och att de blir nedsablade när de säger någonting i sociala medier till exempel.
Nej, men sen är det ju så att internt, alltså till exempel då hanteringen av Jamal El-Haj, att hon har så tydligt gått ut och stöttat honom, alltså just den delen har uppskattas ju internt precis på samma sätt som tidigare när hon var statsminister och den dåvarande oppositionen skulle avsätta Morgan Johansson. Hon anses vara väldigt lojal med sina medarbetare. Mm. Där tror jag att hela den här sista nu turerna kring Henrik Jönsson och så här, det är på något sätt värre, för det har man liksom inte riktigt någon förståelse för. Det går liksom inte att motivera.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har ju också haft en intensiv vecka. I torsdags så gjorde Sara Skyttedal en uppmärksammad intervju med Expressen där hon berättade att hon lämnar partiet och blir politisk vilde i parlamentet. Och Skyttedal är även stenhård mot Ebba Busch och pratar om ett dysfunktionellt ledarskap och anklagar Busch för att ljuga om det mesta.
Känner du förtroende för Ebba Busch?
Nej. Verkligen inte. Jag känner inte att jag litar på ett ord, ärligt talat.
Hur landade den där intervjun?
Jag upplever att det här ändå blev för partiet någon form av bekräftelse på att man hade landat rätt. Alltså när man petade Sara Skyttedal från listan. Och det man slås av är ju att Sara Skyttedal idag har väldigt få kvar som backar upp henne. Och om något så har ju Ebba Busch på ett paradoxalt sätt stärkts av det här. Alltså när Sara Skyttedal angrep partiledaren Ebba Busch, utmanade henne, så backade det här splittrade partiet, både höger och vänster, upp bakom Ebba Busch i min bild.
Ja, och internt så säger man ju faktiskt också att Ebba Busch har, även om det här har tagit ganska lång tid, den här Brysselsoppan, så har hon ändå hanterat det ganska bra och hon har gjort det i nära kontakt med övriga partiledningen, verkställande utskottet.
Mm. Nej, men det man märker är ju att det, alltså, till vänster i partiet, de som egentligen ville ha David Lega från början har varit jättestörda på Sara Skyttedal och det hon har hållit på med, de är jättenöjda med att Sara Skyttedal försvinner. Och till höger i partiet så är man ändå, tycker man att Ebba Busch har skött det här rätt bra, för att Ebba Busch såg ändå till då att det kom en som högerfalangen gillade.
Alice Teodorescu-Måwe.
Ja, som ersatte Sara Skyttedal. Så att som det ser ut just nu så är det ändå lite lugnare än det har varit ett tag. Men jag menar, det är fortfarande så. EU-valet återstår och Ebba Busch är väldigt investerad i hur det ska gå.
Ja, precis. EU-valet återstår. Det är väl sällan som en partiledare har så mycket att förlora i ett EU-val som Ebba Busch har efter det här, kan man väl lugnt säga, när man har då i princip ogiltigt förklarat partiets val av kandidater, sätter in en handplockad person utifrån, och man har ju ett rätt tufft utgångsläge, ska man komma ihåg. Man hade ett resultat förra gången som visserligen tyngdes av diverse skriverier om Lars Adaktusson, men också drogs upp av att man då befann sig mitt i en stor framgångsvåg. Man fick över 8%, om jag minns rätt. Det finns ju ingenting som talar för att man får det nu, så det är verkligen en... Ja, det är höga insatser och det gäller att spinna det här valresultatet som någon form av framgång, annars så blir det ju väldigt uppförsbacke efteråt.
Fortsättning följer, helt enkelt. Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa tisdag. Tack så mycket, Viktor Bartkron.
Tack, tack.
Thomas Nordenskjöld.
Tack.
Anette Holmqvist.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.